Herre, vi ber att du denna vackra förmiddag ska uppenbara för oss ett stycke av kärlekens väg. Och att du ska låta oss förstå livets grundläggande mekanismer. Herre, låt oss få göra upptäckter i ditt ord. Och lära oss att förstå både dig och oss själva. Amen. Matteus 18, de fem första verserna. Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa: sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Ja, här finns två sätt att leva, eller hur? Det ena handlar om att det som är stort, det är stort. Och det andra handlar om att det som är litet, det är stort. Och naturligtvis tycker vi att det är mycket enklare att det som är stort är stort, eller hur? Det är så vi brukar fungera dessvärre. Vem är störst i himmelriket? Svar den som är minst. Och det här är ju alltså två olika sätt att se på livet och tillvaron. Eller, för att nu åter anknyta till den undervisning jag haft förut, det är två sorters vishet där. Denna världens vishet säger att det som är stort, det är stort. Så om kristendomen ska bevisa sin storhet, så ska vi bygga maffiakatedraler. Såna kyrkor vi ska smälla upp. Stora, kolossala komplex. Ingenting får fattas. Och så finns det en annan vishet. Guds vishet. Jag älskar bilden av Jesus, himmelens och jordens konung, som måste låna en båt för att få en plats att predika. Fint. Det som är litet, det som är smått, det är stort. Varför det? Jo, därför att det skrämmer ju inte bort de som är små. Tänk vad vi har förfuskat mycket av evangeliets hemlighet med våra katedraler, med våra maffiaprojekt, med våra stora satsningar, med våra kolossala projekt. När Guds rike verkar i det lilla. Lärjungarna visste ju mycket väl vad Jesus skulle säga. Han hade sagt det här många gånger förut. Men det är ju en sak att kunna det utan till och en helt annan sak att ha begripit det. Inte lär vi kunna fungera utifrån tanken att det lilla är det stora förrän vi har begripit det. Det är svårt nog när man har begripit det. Men dessförinnan är man ju helt chanslös. Det ena, detta att det stora är stort, det är denna världens tänkesätt. Det är effektivitetens tänkesätt, där man bara frågar efter resultatet mätt i kronor, öre, kilometer eller kilogram. Det andra, det är Guds rikes tänkesätt, där omsorgen, kärleken är det grundläggande. Och för att kärleken ska få en chans, så måste vi omvända oss och bli som barn. Annars skrämmer vi folk. Tänk vad många idealbilder vi har av våra församlingar. Om församlingen bara blev tillräckligt perfekt i alla avseenden så skulle folk dras dit som flugor till en ko, säger vi. Inte heller. De flesta människor skulle bara känna sig knäckta om vi blev så där bra som vi alltid går omkring och drömmer om att det skulle bli. Då skulle folk förskräckta titta in genom nyckelhålet och säga, den där samlingen platsar ju inte jag, och så skulle de gå sin väg. Men ingen kunde ju bli rädd för Jesus. Han var allt och var ändå ingenting. Och det är Guds rikes hemlighet. Det här är vår uppgift. Det är inom den ramen som kärleken kan få en chans. Och när vi river sönder den ramen så har kärleken ingen chans. Och sen går vi omkring och hänger läpp och säger, ja, det är så svårt att älska det här. Det är det svåraste som finns. Jag tackar för det. När vi har gjort det omöjligt själva från början. När vi inte vill acceptera kärlekens villkor. Att man måste omvända sig och bli som barn. Att inte bli något. Och att inte sörja över att man inte är något. Utan att bara acceptera det, ja visst. Carl brukade dra den där lilla vitsen om ungen som hade varit i söndagsskola. Och jag drar en lans. Inte för det där att jag är barn till en kung, utan ett litet fattigt barn. Nej. Det är inte farligt vad det är. Det är ju faktiskt sant. Och den dag vi inser det, accepterar det, finner oss till rätta i det, så skrämmer vi ingen. Och det har en känsla att vi gör många gånger med våra katedraler. Lite längre ner, Jesus fortsätter, vi ska läsa lite till. Därför det låter ju sen som om han bytte ämne, men det gör han inte. Han börjar tala om förförelser. Och det handlar alltså om att liksom breda ut världens visdom som om den var den yppersta. Det är förförelse. Och Jesus säger så här: men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup. Ve dig värd med dina förförelser. Förförelserna måste ju komma, men ve den människa genom vilken det kommer. Om din hand eller fot förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller ofärdig än att kastas i den eviga elden med händer och fötter i behåll. Och om ditt öga förleder dig, så riv ut och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att kastas i helvetets eld med båda ögonen i behåll. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Det här är vad jag brukar kalla amputationsteologi. Och jag tror faktiskt inte Jesus på allvar menar att vi ska såga av alla möjliga händer och fötter och kanske till sist huvudet med för säkerhets skull. Utan jag tror att han är ute efter att visa hur farligt det här är. Det här storhetstänkandet, att det som är stort är stort. När det är det som är litet som är stort. Och då menar han, om det är så att du går runt och breder ut tanken att det som är stort, så vore det bättre att du hugg av lite ben och armar och grejer så här, så att vi fick tyst på dig. Det vore också bäst för din egen skull. Så här allvarligt är det. Vi rör oss inte i utkanterna nu, utan nu är vi vid centrum. Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni aldrig in. Och så säger han så här: se till att ni inte föraktar någon av dessa små. För det är ju precis det man gör när det som är stort är stort. Då tittar man på det som är litet och säger, hoho, ja, det var ju inte mycket att komma med. Ska du vara med här? Eller jag kommer ihåg en sån här, vi har ju skämtat lite grann om idrott, Karl och jag, de här dagarna. Jag kommer ihåg en sån där gammal vitt som en lite krokig och tanig person, ungefär en sån som jag, som kommer in i en butik och en stor kraftig expedit tittar på dem och säger, ja visst har vi sportkläder, hur så? Se till att ni inte föraktar någon av dessa små. Och det handlar egentligen om att inte förakta någon av Guds folk. Till Guds familj finns det bara sådana som är små. Det är de som har omvänt sig och blivit som barn. Se till att du inte föraktar någon av Guds folk. Att vi inte föraktar varandra. Kristna emellan. Det betyder inte att vi inte får säga till varandra att du har fel. Det är en sak för sig. Men vi ska noga skilja mellan sak och person. Det är annars får kärleken ingen chans. Och vi kan backa lite grann i Matteus evangeliet och gå till det 16 kapitlet och den 26 versen. Matteus 16 och 26. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv? Här talar Jesus om samma sak, fast han uttrycker sig på ett annat sätt. Nyss sa han så här, att om du går omkring och tror att det stora är stort, så är det bättre att du hugger av händer och fötter, säger han. Här säger han istället så här, att ja visst, du kan vinna hela världen, det går att ordna. Men när du är färdig med det, då har du förlorat ditt liv. Och då vore det ju bättre om man utförde lite amputationer på vägen så du inte kom så långt att du förlorade ditt liv. Hur vad ska du med hela världen till när du har förlorat ditt liv? Ja, men säger vi, det är väl inte sant ändå. Det är väl inte nödvändigt att man förlorar sitt liv bara för att man vinner hela världen. Det tror inte jag på, jag vill nog gärna försöka. Och så försöker vi. Och så upptäcker vi att jo, det var sannare än jag trodde det här. Frågan är bara, hur går det till? Vad är det Jesus talar om? Varför tycker vi, går det inte att vinna hela världen och behålla sitt liv? Det borde väl kunna gå. Det ska väl inte vara så svårt. Om så alla andra har misslyckats så tror jag nog att jag ska klara av det. Det är mitt projekt, det tänker jag satsa på. Och allt för sent upptäcker man, så lätt var det inte. Och det är egentligen det vi ska ägna oss åt den här stunden. Att när det som är stort i denna världen är stort i Guds folks ögon. Och vi försöker att vinna både hela världen och behålla vårt liv. Då är vi ute på allvarliga vägar. Varför går nu inte detta? Jo, Jesus har ett väldigt enkelt svar på det. Matteus 6 kapitel. Och vers nummer kommer strax här. 24. Matteus 6 och 24. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Det här har med våra hjärtan att göra, säger nu Jesus. Våra hjärtan är så konstruerade, kan vi säga, att de egentligen bara kan fästa sig vid ett föremål, om jag får säga det så, i taget. Vi kan bara älska en åt gången, säger Jesus. Och då blir det så här, att om jag får för mig att jag ska vinna hela världen, så är det genomförbart. Man kan komma en bra bit på väg i alla fall. Och innan historien är slut skall antikrist, laglöshetens människa, undergångens son träda fram och han ska lyckas. Och just för att han lyckas så ska han tillvinna sig en kolossal beundran. För han har ju en inteckning i allas våra hjärtan. Men det knepiga är att du kan inte vinna hela världen och själv vara oberörd inför det du har vunnit. Utan din kärlek kommer att knytas till det du strävar efter att vinna och till det du har vunnit. Och då är Gud automatiskt utanför. Det har inte med Guds egenskaper att göra, utan med dina och mina. Vi kan inte älska två herrar. Alltså kan vi säga så här. Hela tillvarons hemlighet, hela tillvarons dynamik och konstruktion finns inrymda i det enda lilla ordet kärlek. Frågan är bara vad eller vem som äger mitt hjärtas kärlek. Därför det är nyckeln till hela min personlighet. Och den eller det som äger ditt hjärtas kärlek har nyckeln till hela din personlighet. Vi kollar och ser. Hela rättfärdiggörelsen och helgelsen finns beskriven i 10 ord i Bibeln. Det är fantastiskt. Vi ska kolla. Johannes 14 kapitel och 15 vers. Där har du hela rättfärdiggörelsen och hela helgelsen. Det är inte dåligt. Johannes 14 och 15. Jesus säger så här: om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Så enkelt var det. Det är ju genialt. Det hänger inte ihop med din och min ansträngning. Har ingenting med dina och mina föresatser att göra. Inte ens med vår lärdom och vår klokhet och vår träning och att vi har gått till 51 lärjungaskolor och lärt oss 1000 bönetekniker. Nej. Älskar vi Herren så ordnar sig resten. Därför att den eller det som äger ditt hjärtas kärlek har nyckeln till hela din personlighet. Det är mycket radikalt det här. Det är mycket radikalt. Johannes som har återgett detta citat ifrån Jesus, han upphör aldrig att predika över det här. I sitt första brev upprepar han det gång på gång, gång på gång. Och vi ska bara kolla något ställe. Johannes första brev, det är 4:e kapitlet. Man kan riktigt märka hur Johannes anstränger sig för att uttrycka samma sanning på så många olika sätt som möjligt, för att liksom det slanten ska ramla ner i oss. För att perspektivet ska öppna sig, att det ska klarna. Hur enkelt det här är. Hur enkelt hela tillvaron är konstruerad. Första Johannes brev, 4:e kapitel, 7:e vers. Till och med 12 ska vi läsa. Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så måste vi också älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Nu säger det ju en hel del om oss att vi läser de här verserna och känner oss mer eller mindre knäckta av dem. Många får dåligt samvete. Ja, man borde ju älska mer. Och, ja, jag älskar inte som jag skulle och jag är säkert en dålig kristen. Och det är ju inte alls det han säger, Johannes. Utan han säger så här: om det är så att du finner att du inte älskar, då har du inte lärt känna Gud. Till den dag du lär känna den Gud som är kärleken, den dag kommer du att älska honom. Och det i sin tur innebär att då öppnas din personlighet till att älska bröderna. Hela rättfärdiggörelsen kan du uttrycka så här om du vill: den man älskar blir man lik. Den man älskar blir man lik. Älskar du racerbilar så blir du till sist som en racerbil. Älskar du Gud, då blir du som han. Tänk så kolossalt enkelt det här är. Den avgörande frågan i ditt liv är frågan: vem eller vad älskar du? Vem eller vad äger ditt hjärtas kärlek? Och om det är så att ditt liv går på tre kvart, så att säga, så kanske det kan vara av värde att ställa frågan: älskar jag rätt? Har jag rätt föremål för min kärlek? Andra kapitlet, första Johannesbrevet, tredje versen. Där säger han det precis rakt ut. Tydligare kan det egentligen inte sägas. Johannes säger så här: att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Ingen har ju sett Gud. Och ibland så undrar vi om vi har rätt gudsbild, som det heter, om vi har rätt föreställningar om Gud eller om vi är helt ute och cyklar. Vi bollar ju med auktoritära gudsbilder och vi har olika andra gudsbilder. Hur ska vi veta vem som har rätt gudsbild? Jo, det är väldigt enkelt, säger Johannes. När vi har lärt känna den Gud som finns, då öppnas vår personlighet. Det märker vi på att vi håller hans bud. Inte genom ansträngningar och nyårsföresatser. Inte genom att plåga sig själv med massa självförebråelser och självanklagelser och självfördömelser och hur så dåliga är. Utan helt enkelt genom att man älskar den Gud som finns. Så om du tycker att det går dåligt med helgelsen, menar jag, så är det ingen idé att du försöker att lyfta dig själv i håret och bättra på dig själv och sträva lite mer. Utan du måste säga dig själv: jaha, jag har antagligen inte lärt känna Gud ordentligt. Herre, uppenbara dig för mig. Uppenbara dig för mig så att jag får se vem du är. Och så att min kärlek får frigöras till att fästas vid dig, så att mitt liv blir vad det var tänkt att vara. Ganska enkelt. Vad behöver du göra i sammanhanget? Bara komma till en insikt om ditt behov och ropa ut det till Herren. Han som fördöljer sig för de visa och kloka, de som räcker till i sig själva, men som uppenbarar sig för den som är som barn. Vi hoppar till 17:e versen i andra kapitlet. Det är Johannes första brev här. Nej, det gör vi inte. Till 15:e versen hoppar vi. Så ska det vara. 15:e vers. Därför där säger nu åter Johannes, eller också Johannes kanske, att vi kan inte älska både Gud och mammon. Fast han säger det på sitt sätt. Det låter så här: älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt. För det är ju vår stora risk i livet, att världen lockar vår kärlek på avvägar. Det räcker med det. Då är allt förlorat. Att vår kärlek fästes vid något annat än Gud, då liksom upphör livet att flöda. Matteus 22 kapitel. Trettiofjärde till 40:e versen. När fariseerna fick höra hur han hade gjort, saddukeernas varslösa, samlades de, och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd: mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade honom: du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och det första budet. Sedan kommer ett av samma slag: du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Allt kommer att fungera den dag vi älskar Gud över allting. Då löser det sig med rättfärdigheten. Då löser det sig med kärleken till nästa. Och vi påminner oss alltså Johannes ord, att om det inte är så, så är det ingen idé att sitta och anklaga sig själv och säga: usch vad dålig jag är för att det inte är så. Utan vår slutsats är denna: jag känner inte Gud. Men det ska ju inte vara alldeles omöjligt om Gud bara vill ge sig till känna. Om jag förstår mitt behov: Herre, knyt min kärlek till din person. Fånga min kärlek. Dra den till dig. Den kärlek som jag plottrar bort på allt möjligt annat. Samla den, Herre. Dra den till dig. Så att mitt liv blir sunt. Det är en bra bön. Ty på detta hänger hela lagen och profeterna. Vi är verkligen vid kärnan. Vi är inte ute i periferin någonstans nu, utan vi är precis i centrum. Vi ska gå till profeten Hosea, det 9:e kapitlet. Där har Gud en kommentar om Israels folk genom profeten. Kapitel 9 och vers 10. Profeten Hosea, kapitel 9 och vers 10. Som druvor i öknen fann jag Israel. Jag såg era fäder som förstlingsfrukten på ett fikonträd då det börjar bära frukt. Men när de kom till Baal Peor invigde de sig åt skamlighetsguden och blev en styggelse lika honom som de älskade. Och det är nyckeln på ett sätt till Hoseas bok. Där det talas om Israels synd och Israels levande. Vi bläddrar till 4:e kapitlet. Från början där. Hör Herrens ord, ni Israels barn. Ty Herren har sak med landets inbyggare. Eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen Guds kunskap finns i landet. Man svär och ljuger. Man mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far fram på våldsverkares vis och blodsdåd följer på blodsdåd. Därför ligger landet sörjande och allt som lever där försmäktar, både djuren på marken och fåglarna under himlen, själva fiskarna i havet förgås. Och detta är ju ett par årtusenden före kadmiumutsläppens och kvicksilverutsläppens tidvarv. Fiskarna i havet förgås. Man mördar och stjäl, man ljuger och svär. Ja, varför detta nu då? Jo, därför att människornas kärlek inte längre var riktad till Gud. Jag tror att allt det här behöver vi ha klart för oss för att förstå vår egen tid. Sedan ungefär 250 år tillbaka har vi haft en process på gång som kallas för sekularisering. Eller avkristning, om vi så vill. Det brukar ju heta att vi lever i en efterkristen kultur. Vad betyder då det? Vad ska vi vänta att det leder till i människornas och folkens liv? Ja, det betyder ju alltså att människorna inte längre får möjligheten att rikta sin kärlek till den Gud som ensam kan ta emot den kärleken och därmed göra människornas liv sunt. Och hur gick det till när vi förlorade Gud? Ja, det var en process i många steg. Vi kan säga så här att det började med att vetenskapsmännen förklarade att det mesta i världen, allt i världen, hade så kallat naturliga förklaringar. Åskan var inte Guds vrede, utan det var statisk elektricitet, och regnbågen var ett optiskt fenomen i vattendroppar och inte alls något löfte från Gud. Och på den vägen förklarade man det ena efter det andra. Inte genom att gå utanför naturen och söka efter någon gud, utan till att söka en förklaring inom naturen, till naturen själv. Och den stora slutstenen i bygget är ju givetvis utvecklingsläran. Och därför blir det aldrig sån turbulens som när man sätter utvecklingsläran i fråga. Jag pratade nyss med en kristen kvinna som hade kommit med några bra argument emot utvecklingsläran till sin tonåriga dotter. Det slutade med att flickan höll för öronen och skrek högt. Den får inte sättas i fråga. Allt har en naturlig förklaring. Men det var bara början av ateismens genombrott i västvärlden. Och det hade troligen aldrig räckt om inte filosoferna hade bättrat på det här. Och de förklarade för oss sedan att det finns inget som heter moral. Vi som har några år på nacken, vi kommer ihåg sexualfrigörelsen på 60-talet. Då Då den ena efter den andra dök upp och sa det att det där med moral, det är ju bara gamla idiotiska fördomar. Det är traditioner och principer. Och nu har den antropologiska forskningen visat att det finns andra kulturer. Man kan leva hipp som happ, det vi själva som bestämmer. Det finns ingen moral. Och finns det ingen moral, så finns ju antagligen inte Gud. Och när moralen blev relativ i västvärlden, så suddades tanken på Gud bort. Och då skulle man tycka det att, jaha, hette det då att nu är ju människan fri och människan har blivit myndig. Hon tar nu sitt öde i egna händer. Och behöver inte hålla på och gå i kyrkan och tillbe gudar och sånt här. Utan nu är människan myndig. Ja, det låter ju bestickande. Det låter ju väldigt bra. Vem vill inte vara myndig? Om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni aldrig in i himmelriket. Men människan är ju alltså skapad för att hänföras av någon. Att rikta sin kärlek till något eller någon utanför sig själv. Det som brukar uttryckas med orden att människan är obotligt religiös. Och allt detta, det har ju tagit sig det uttrycket. Att när människan inte har en gud i himlen att älska så att hennes liv blir sunt. Så måste hon älska något annat eller någon annan. Och när Jesus säger så här att frågan om kärleken, det är frågan om hela lagen och profeterna, så skulle jag vilja modernisera det citatet en liten aning och säga, det är också frågan om hela psykologin, hela psykiatrin, hela pedagogiken och hela sociologin. Ty frågan om vem eller vad som äger mitt hjärtas kärlek är frågan om nyckeln till min egen personlighet. Nyckeln till mitt liv. Nyckeln till mitt sätt att leva. Och det finns bara en jag kan anförtro den nyckeln åt och veta att den är i rätta händer. Vi tar ett enkelt exempel. Missbruk. Alkoholmissbruk. Det är en fråga om kärlek. Det är inte en fråga om enzymer i hjärnan. Det är en fråga om kärlek. Kärleken till flaskan. Som får förkörsrätt framför allting annat. Det är en våldsam, total, intensiv förälskelse. I en kemisk substans. I en flytande vätska. Den kärlek som skulle tillhört himmelens och jordens Gud, den riktar man mot en vätska. Den kärlek som skulle riktas till någonting som står över en, riktar man till någonting som står långt under en. Och hela ens personlighet förstörs. Eller vi tar ett annat exempel. En människa råkar ut för en oförrätt. Och grips av ett hämndbegär. Och längtan efter hämnden. Kärleken till hämnden. Man tar den kärlek som skulle tillhört den Gud som står över oss. Och riktar den emot någonting som står långt, långt under oss. Och människans personlighet faller i stycken. Det här är hela psykiatrin, hela psykologin, hela pedagogiken och hela sociologin. Världens vishet. Ja, den säger när det gäller ditt och mitt liv idag. Den ställer då frågan, vad har hänt i det förgångna? Kristen tro ställer snarare frågan, vad eller vem älskar du idag? Och det här är ju två så vitt skilda frågor. Att man verkligen allvarligt kan betvivla att båda kan leda till målet. Nu vill jag för tydlighets skull säga att det kan vara en svår och komplicerad fråga att se sambandet, låt oss säga, mellan sina egna problem, depression, ångest, sömnsvårigheter och så vidare, och frågan, vem, vad älskar du idag? Det kan behövas mycket uppenbarelse från Gud, mycket hjälp och mycket vishet. Och mycket själavård. Det är inte alltid man omedelbart ser det sambandet. Och jag är inte ute efter att ge dig så att säga en nyckel som passar till alla lås och som du kan sitta och dyrka med själv i ditt hjärta så att säga. Jag vill bara försöka illustrera hur långt på sned vår kultur har kommit. Vi söker efter mängder med förklaringar till människors svåra problem och situationer. Och vi letar överallt utom där det finns anledning att leta. Ty det hör icke till vanligheterna när man kommer till terapi. Att terapeuten ler vänligt mot den och säger, vad är det ditt hjärta älskar? Tänk om vi skulle byta kärlek här. Det är mindre vanligt, det försäkrar jag. Och det är ju alltså ett tecken på att det finns grundläggande orsaker till att snart sagt hela svenska folket går i terapi utan att det händer någonting. Nu tar jag i lite grann, jag vet det. Men jag tycker jag genom åren har träffat så många som gått 3, 4, 5 år i terapi utan att det hände något. Jag förstår inte att de orkar. Jag ska för tydlighet skulle också säga att det händer något. Det gör det ju med. Men det finns ju efterundersökningar, stora efterundersökningar gjorda på klassisk freudiansk psykoanalys. Där man alltså ska gå, låt oss säga, en timma tre gånger i veckan i tre års tid. Och om inte ligga på dyschan så i alla fall sitta och associera fritt. Och det visar sig ju att obetydligt fler blir hjälpta än vad som skulle blivit hjälpta spontant om de inte hade gått till psykoanalys. Så det är mycket väsen för lite ull. Vad beror detta på? Ja, det måste ju på något sätt bero på att vi är helt på sned med vårt tänkande. Det handlar om vad vårt hjärta längtar efter. Jag menar, så länge missbrukaren längtar efter sin flaska, så är man chanslös. Så länge den som har ett hämndbegär längtar efter att få hämnas, så är man chanslös. Man kan ge gula, gröna, blå och svarta tabletter, spelar ingen roll. Man kan prata om allt och bearbeta allt och tänka igenom allt och vrida och vända på allt. Det hjälper inte. Om inte kärleken får omorienteras så kommer ingenting att ske. Och därför är det så viktigt. Vad är det som äger mitt hjärtas kärlek? Kommer klockan? Därför så tittar vi i den 14:e psalmen i Psaltaren. Psalm 14. För sångmästaren av David. Dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Fördärv och styggelse är deras verk. Ingen finns som gör vad gott är. Det räcker egentligen att vi läser det. Jag påminner om vad jag sa, tror jag, igår. Eller i förrgår, jag minns inte riktigt. Att Bibeln talar mycket om dåren. Och dåren, det är inte en person med IQ 70. Utan dåren har IQ 200. Han är den supersmarte. Han är den som verkligen är fiffig efter denna världens sätt att tänka. Han är övervinnaren och smartnessmästaren och allt sånt här. Det är han som alltid drar det längsta strået. Det är han som är störst, bäst och vackrast. Det är dåren. Gud fördöljer sig för de visa och kloka. Och därför säger dåren i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Och automatiskt blir då hans liv fördärvat. Fördärv och styggelse är hans verk. Ingen finns som gör vad gott är. Om ni älskar mig så kommer ni att hålla mina bud. Den man älskar blir man lik. Och därför är ateismen så att säga grundorsaken till den kolossala utbyggnaden av psykologi och psykiatri och alltihopa det här. Jag menar inte att vi skulle vara problemfria om vi hade en allmänt omfattande kristen tro i Sverige. Men den kolossala expansionen har med avkristningen att göra. Det är det jag vill säga. Människorna blir chanslösa när Gud har tagits ifrån dem och himlen har stängts. De har tagit bort min mästare och jag vet inte var de har lagt honom. Världens vishet och Guds vishet. Romarbrevets första kapitel. Från 18:e versen. Romarbrevet 1:18. Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgängliga Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem mot orenhet så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen, de dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen som är välsignad i evighet. Amen. Därför utlämnade Gud dem mot förnedrande lidelse. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt. Likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras. Uppfylld av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska. Fulla av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar. De föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och skrytsamma. Uppfinningsrika i det onda. Uppstudsiga mot sina föräldrar. Tanklösa, trolösa. Kärlekslösa, hjärtlösa. De vet vad Gud har bestämt, att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever. Ja, än värre de tycker det är bra när andra gör det. Här inleds avsnittet med ordet gudlöshet. Drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Ve dem som förför en av dessa små. Och det Paulus beskriver här är ju oerhört träffande. Den gudlösa människans situation där hon plötsligt står med, så att säga, sin kärleksantenn och vet inte vart hon ska rikta den. Och börjar rikta den först emot andra människor. Och det kan vi ju se många exempel på. Hela sexualreligionen. Där livet om möjligt ska förvandlas till en enda pågående orgasm. Och där allt förvandlas till sex. Eller bodybuilding-religionen. Där allt ska bli hälsa och anabola steroider. Och så att säga kärleken till muskelmassan. Helst den egna muskelmassan är liksom det enda som bär en framåt i livet. Men så småningom, det som börjar med att man dyrkar bilder av förgängliga människor, det slutar med kräldjuren. På något sätt så sjunker hela tiden nivån på det människan älskar. Tills hon sitter där och älskar prylarna, sakerna, ägodelarna och andemakten. Men älska måste hon. Hon måste ha något istället för Gud. Man kan inte ta Gud, den Gud som skapat människan, ifrån människan. Och säga det att ja, nu fungerar du säkert ännu bättre än förut. Därför hon är skapad genom honom och till honom. Och när hon mister den Gud som finns, så gör hon sig en gud av sina egna händers verk. Det är Bibelns vittnesbörd, sida upp och sida ner. Avgudar kallas detta. Och när hon inte längre vill, kan eller får älska den gud som finns, så börjar hon älska avgudarna, för älska måste hon. Utan att ha något eller någon att fästa sin kärlek till Gud vid, så orkar hon inte leva. Men den hon älskar blir hon lik. På alla nivåer och på alla sätt. Första Korinthierbrevet 6 och 9. Har ni glömt att ingen orättfärdig ska få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Ingen som lever i otukt eller avguderi eller hor eller homosexualitet, i tjuvaktighet och själviskhet, ingen som dricker, som är ovettig och utsuger andra, ingen sådan får ärva Guds rike. Så har somliga av er levt. Men ni har låtit tvätta er rena, ni har helgats och gjorts rättfärdiga genom Herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men ingenting får ta makten över mig. Det här kan ju väldigt lätt låta som ett dubbelt budskap. Och vi ska analysera det några ögonblick. För att se att det i själva verket är mycket enkelt. Paulus hade varit i Korint och hade förkunnat de glada nyheterna. Domen är avskaffad. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Det finns inget hot ifrån Gud. Det finns ingen vrede vilande över den som tillhör Herren. Allt är lovligt. Och det är ju en radikalitet som får det nästan att pirra i oss. Hur vågar Gud? Det skulle jag aldrig våga i hans ställe, säger vi. Och därför vågar vi inte tro att det är sant. Men Gud vågar. Och han har gjort det. Och Paulus står för det han har undervisat. Ja, säger man då i Korint. Hejsan hoppsan, allt är lovligt. Men då gör vi allt då. Och det sjätte kapitlet, nej det femte kapitlet inleds ju med att Paulus menar att man ska utesluta en människa i församlingen därför att han lever ihop med sin fars hustru. Och det kanske man tyckte i Korint att det var ju en väldig självmotsägelse, det här, allt är ju lovligt. Ja, men allt är inte nyttigt. Gud fäster inte vår kärlek vid sig under hotelser. Det är att om du ska kunna älska Gud så kan han ju inte samtidigt hota dig med straff. Utan den stora grunden för att du och jag älskar Gud, det är att han har all makt och ändå inte använder den. Att han inte närmar sig dig med någon form av hotelse, utan bara med en öppen famn. Det är ju det som fångar vår kärlek när vi har fattat vad det betyder. När vi har fattat vem han är. Att han som får dörrtrösklarnas fästen att darra och huset att uppfyllas av rök. Han kommer fattig ridande på en åsna. Han tvingar sig inte på dig. Han manipulerar inte fram din kärlek. Allsmäktige guden väntar i någonting som ser ut som en vanmakt men som är kärlek. Han väntar på din tillbedjan. Men, säger Paulus, om vi då passar på tillfället och säger att ja, Gud han väntar så vi kan göra annat under tiden. Här ägnar vi oss åt lite grann vad det nu är, hor och dryckenskap och sånt här. Nu ska vi leva livets glada dagar. Då säger Paulus, akta dig för det du. Därför att det du ägnar din kärlek kommer att få makt över dig. Allt är tillåtet för mig, men ingenting får ta makten över mig. Därför att det du älskar, den du älskar, får makt över dig. Och det finns bara en enda i universum som är kapabel att ha den makten utan att missbruka den och utan att förnedra din person. Det här är en varning och inte ett förbud. Allt är tillåtet, men akta dig. Det kan gå snett ändå. Om du börjar tillåta din kärlek att flyga ut i en massa farliga riktningar. Istället för att riktas uppåt i himmelens och jordens Gud, så riktar du den emot en kemisk vätska. Etylalkohol. Du kommer att förlora Guds rike. Betyder det att en alkoholist som har kämpat och som råkar få ett återfall och kanske avlider i en trafikolycka när han var full, betyder det att han kommer till helvetet? Nej, det gör det inte. Längtar han efter Gud så längtar han efter Gud. Men det Paulus talar om här, det är att visserligen kan ingen makt i höjden och ingen makt i djupet rycka oss ut ur Guds hand. Men de är fullt fria att locka oss bort. Att locka vår kärlek på avvägar, det är alltid möjligt. Och den person som lever ihop med sin fars hustru i församlingen, han gör inte detta därför att han kämpar och kämpar, men han kan tyvärr inte bättre, och han faller dit ibland och han skulle önska att det blev helt annorlunda, men nu måste han tyvärr bo ihop med sin fars hustru. Det är ju inte så. Utan det är ju någonting som han har valt. Enkelt och rakt och frivilligt och med alla möjligheter i världen att välja något annat. Och han kommer att leda de andras kärlek på avvägar, säger Paulus. Han kan inte vara med i församlingen. Det här kommer inte gå. Det betyder ju inte att vi utesluter alla kvinnor som klipper håret och så här. Va? Utan det betyder ju bara detta. Att vi måste på något sätt vara vaksamma. Det finns en enda punkt i livet där vi verkligen behöver vara vaksamma. Och det är en vaksamhet över att den kärlek, den längtan, den hänförelse i våra liv som är nyckeln både till vår personlighet och till vår livshistoria, att den tillhör Gud över allting. Och det kan gott hända att du säger, det där har jag inte makt över i mitt eget liv. Nej, det har du inte. Men så pass mycket valfrihet har du att du kan säga till Gud, drag min kärlek till Kristus. Amen. Herre, du himmelens och jordens Gud, du som är kärleken, all kärleks källa och all kärleks hemvist, vi tillber dig, vi beundrar dig för att du har skapat allting så övermåttan underbart och så övermåttan enkelt. Vi ber att du ger oss den kärlekens vishet i våra hjärtan som gör att vi ser ditt rikes enkelhet. Att du öppnar våra ögon och föder oss på nytt. Om vi inte blir födda på nytt kan vi inte se Guds rike. Så låt då liv strömma, Herre. Förbarma dig över oss var och en, Herre, så att vår kärlek kan tillhöra dig. Det betyder ju inte att vi inte kan syssla med det som är i denna världen, men att vi får leva i världen men inte av världen, utan att vi lever av dig med vår kärlek vänd emot dig som blomman emot solen. Herre, fräls oss och bevara oss från alla de lockelser som vi drar vår kärlek på avväga. Och fästa kärleken till dig vid något annat, något lägre, något sämre, något som förstör våra liv och ruinerar oss. Herre, vi ropar till dig och vi jublar inför dig. Därför att din ande är mitt ibland oss och hjälparen är på färd. Herre, vi tackar dig. Stor och underbar Gud, låt nåd och barmhärtighet rikligen få strömma över oss. Och låt oss efter dessa dagar få skiljas åt med kärleksantennerna riktade mot dig. Stora paraboler, Herre, med en ljus och underbar kanal. Vi prisar dig. Amen.